Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esra bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
Vi avslutade förra programmet med att påminna om att de människor Gud använder idag, det är sådana som ödmjukar sig inför Gud och bekänner sina synder. Eftersom syndabekännelse och bön är den högsta form för aktivitet när något ska byggas i Guds rike. När vi nu kommer till Esra bok kapitel 10, så ska vi se att väckelsen och reformationen på Esra tid, den handlar om något mera än ett tillfälligt känslosvall. Jag nämnde i förra programmet att endast Guds nåd, bekännandet av synd och Kristi försoningsoffer för synden kan göra det möjligt för Gud att rädda det här folket och återupprätta dem och komma med väckelse. Och Gud, han kommer att göra allt detta på grund av Esra bön. Och den räddade skara som återvänt, den ropar till Gud om nåd. Vi läser i Esra kapitel 10, vers 1. Då nu Esra så bad och bekände, där han låg gråtande framför Guds hus, församlade sig hos honom en mycket stor skara av Israels män, kvinnor och barn. Ty också folket grät bittert. Tidigare reformationsförsök hade så fort stoppat upp därför att det inte var förberett genom djupgående väckelse i folket. Men här ser vi att man inte bara sörjer över synden och gråter, utan även går till konkret handling. Den inre överbevisningen sprider sig från Esra och till många bland folket. Ja, det står att en mycket stor skara av folket församlade sig hos Esra, där han låg gråtande. Och vi läser vers 2. Och Sekanja, Jehels son av Ulams barn, tog till orda och sa till Esra: ja, vi har varit otrogna mot vår Gud genom att vi har tagit till oss främmande kvinnor från de andra folken här i landet. Dock finns ännu hopp för Israel. Vi lägger märke till att syndabekännelsen inte är generell. De säger inte bara vi är så stora syndare. För många gånger så är generell bekännelse bara ett munväder. Men här är det konkreta synder man bekänner, och man tänker inte bara bekänna och sedan fortsätta att leva som tidigare. Vi läser vers 3. Så låt oss nu sluta ett förbund med vår Gud, att vi i kraft av Herrens rådslut och de mäns som fruktar för vår Guds bud vill avlägsna från oss alla sådana kvinnor tillsammans med deras barn. Så bör ju ske enligt lagen. De hade levt ett liv som var det motsatta av vad lagen lärde. Men nu ska de vända om. Sekanja vet att det kan endast ske i kraft av Herrens rådslut och i samarbete med de män som har respekt för Guds bud. Det vill säga män som inte bara hade kunskap när det gällde Guds lag, men som lät lagen få verka i deras hjärtan och som därför nu var redo att vända om från sin olydnad. De försökte inte anpassa budet efter kulturen de levde i. De försökte inte heller bortförklara eller ursäkta. Och inte försökte de dölja sin synd, utan de bekände den. Äktenskapet var ju något som gjorde man och kvinna till ett, och det skapade en själslig gemenskap mellan två släkter. Och Guds lag var mycket klar när det gällde äktenskap med andra folk som inte tillbad den ende sanne Gud. I femte Mosebok kapitel 7, vers 3-6 så står det: Du ska inte ingå äktenskap med dem. Dina döttrar ska du inte ge åt deras söner, och deras döttrar ska du inte ta till hustrur åt dina söner. Ty det ska då förleda dina söner att vika av från mig och tjäna andra gudar. Och Herrens vrede ska då upptändas mot er, och han ska med hast förgöra dig. Utan så ska ni göra med dem. Ni ska bryta ned deras altaren och slå sönder deras stoder och hugga ned deras aseror och bränna upp deras beläten i eld. Ty du är ett folk som är helgat åt Herren din Gud. Dig har Herren din Gud utvalt till att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jorden. Blandäktenskap, det var den vanligaste orsaken till avfall ifrån Herren. Och det borde folket ha lärt efter all den nöd avfallet skapat. Och vid den här väckelsen så går det upp för folket både vad de gjort, och de inser också syndens konsekvenser. Vi läser i Esra kapitel 10, verserna 4-6. Stig upp, ty denna uppgift åligger dig, och vi vill vara med dig. Var frimodig och grip dig verket an. Då steg Esra upp och tog en ed av de främsta bland prästerna, leviterna och hela Israel, att de skulle göra som det var sagt, och de svor eden. Och Esra reste sig från platsen framför Guds hus och gick in i Johannans, Eliasibs sons, tempelkammare. Och när han hade kommit dit kunde han varken äta eller dricka. Så sörjde han över den otrohet som de återkomna fångarna hade gjort sig skyldiga till. Att bryta Guds lag var mycket allvarligt. Och det inser nu folket, och de sörjer djupt över sitt avfall ifrån Herren. Men när man nu konkret ska ta itu med den här saken, så önskar man att Esra, den skriftlärde, ska leda det här uppgöret och se till att man verkligen gör efter Guds lag. Man återvänder till Guds ord, och man bekänner sina synder och överträdelser. Och min vän, det är där väckelsen börjar. Först måste vi vandra i ljuset av Guds ord. Och när vi kommer till Guds ord så överbevisar Guds ande genom ordet våra hjärtan, så att vi ser att vi har syndat mot Gud. Och Guds lösning på syndens problem, det är lammet som blev offrat, för att försona alla världens synder, också dina och mina. I Johannes 6, vers 40 står det: Ty detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Här i Esra bok så läser vi om ett folk som hade vänt Gud ryggen genom att mot Guds klara bud ingå blandäktenskap med dessa hedniska folk. Men som genom Esra förbön och inte minst genom Esra handlande blev väckta och bestämde sig för att vända sig bort från hedendomen och vända sig till Gud. Omvändelsen skapade inte tro. Tron kommer först, och omvändelsen följer i dess spår. Och den följer lika säkert som natt följer på dag. Om inte tron följs av syndabekännelse och omvändelse, så är inte tron äkta. Det är inte frälsande tro. Och omvändelse är verkligen en bristvara i dagens församling. I Guds budskap till de sju församlingarna så kan vi läsa i Uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel, så ser vi att det är inte mindre än fem av församlingarna som uppmanas att omvända sig. Och där talar alltså Gud till den kristna församlingarna. Det är värt att tänka på. Är det något som vi behöver idag så är det väckelse. Och den kommer inte att komma utan att det först blir en väckelse, ett verkligt uppvaknande bland de troende. När Esra reste sig från platsen framför Guds hus och gick in i Johannans tempelkammare så kunde han varken äta eller dricka. Så sörjde han över den otrohet som de som återvänt från fångenskapet hade gjort sig skyldiga till. Det vill säga, Esra kastar sig inte med hast ut i den här verksamheten. Trots sin långa förbön där han hade suttit framför Guds hus, så söker han nu först in i stillheten innan han går till verket och tog det viktiga och avgörande uppgöret. Och här vill jag än en gång påminna om att den Guds fruktan i ande och sanning som Esra visade genom sin självförödmjukande bön, den väger långt mer än de ritual som föregick när aftonoffret bars fram i templet. För folket, de hade fått något mera än en god teori. De har i Esra, den skriftlärde, fått ett levande exempel att följa, och de följer det. Esra kapitel 10, vers 7 och 8. Och man lät utropa i Juda och Jerusalem bland alla dem som hade återkommit från fångenskapen att det skulle församla sig i Jerusalem. Och den som inte kom till den tredje dagen därpå, i enlighet med förstarnas och det äldstes beslut, hans hela egendom skulle ges till spillo, och han själv skulle skiljas från de återkomna fångarnas församling. Man ger klar besked om att man inte kommer att se mellan fingrarna med de som inte mötte upp i Jerusalem. Och budskapet, det riktade sig till alla som hade varit i fångenskap i Babylon och som hade återvänt för att återuppbygga staden, muren och inte minst templet. Men ingenting skulle byggas vidare utan ett uppgör. Och de som inte ville ta del i detta uppgör, de blev helt enkelt uteslutna ur Guds församling. Guds församling idag har behov för en husrengöring, där det klart förkunnas att utan sann omvändelse och bättring så kan ingen tillägna sig tröst av Guds nådelöften. För att tillägna sig tröst av Guds nådelöften utan sann omvändelse och bättring, det är inget annat än död tro, säger en av våra trosfäder. Israels synd var uppenbar. De hade ingått blandäktenskap med de hedniska folken. Och det var sådant som ju var uppenbara synder, det vill säga det var synligt för alla. I Galaterbrevet 5, vers 19 till och med 21 så står det: köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så skall inte ärva Guds rike. Och i samma kapitel säger Paulus att de som tillhör Kristus Jesus, de har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Klarare än så kan det inte sägas. Och så blir frågan, är det sanningen om dig och mig? Att vi dagligen korsfäster vårt kött med dess lidelser och begär. I Hebreerbrevet 12, verserna 14 och 15 står det, sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas. Bara några få missnöjda, klagande och kritiserande människor i församlingen, det kan totalt kväva vilken som helst andlig rörelse. Och många, många är de som lidit skeppsbrott på grund av bitterhet. Även om reformationen indirekt kom genom Esra, så var det djupast sett den spontana reaktionen från väckta lekmän som här kom till konkret handling. Vi läser i Esra kapitel 10, verserna 9 till och med 11. Så församlade sig då alla Judas och Benjamins män i Jerusalem till den tredje dagen. Det är på 20:e dagen i 9:e månaden. Och allt folket stannade på den öppna platsen vid Guds hus, skälvande, både på grund av den sak som förelåg och på grund av det starka regnet. Och prästen Esra reste sig och sade till dem, ni har varit otrogna, genom att ni har tagit till er främmande kvinnor och därigenom ökat Israels skuld. Men bekänn det nu, Herren era fäders Gud till pris, och gör hans vilja. Skilj er från de andra folken här i landet och från de främmande kvinnorna. Med klar stämma ljuder budskapet som gör det klart för alla närvarande att det är inte nog att höra Guds ord, men man måste också göra som Guds ord säger. I Jakobs brev kapitel 1 och vers 22 står det, var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Ni har varit otrogna, sa Esra, men bekänn nu och gör Guds vilja. Vi hör så mycket idag om alla utmaningar som församlingen står inför och om att nu måste vi handla och göra något. Men vad som verkligen behövs idag, det är att vi var och en ställer oss in under andens och ordets ljus. För det är där vi får Guds syn på synden i våra liv, så att vi vänder om och börjar leva i helgelse och Guds fruktan. Det måste bli en bekännelse. Vi måste bekänna vår likgiltighet, vår brist på kärlek, vår trolöshet, vår världslighet, bekänna vår brist på tålamod och bekänna vår egoism. I Lukas kapitel 10, när en laglärd kom fram och ville snärja Jesus, Då svarade Jesus med ett praktiskt exempel istället för en teoretisk utläggning. Att vara Guds barn handlar inte om att vara snäll, men det handlar om att älska sina fiender. Det handlar om att göra Guds vilja. Tron och trons konsekvenser är oskiljaktiga. Därför säger Esra, ni har varit otrogna. Bekänn synden och gör hans vilja. Och vi läser Esra 10, vers 12. Då svarade hela församlingen och sade med hög röst, som du har sagt, så åligger det oss att göra. Medicinen Esra ger dem, den är allt annat än lätt att svälja. De levde mitt i en kultur som var mera upptagen av att leva efter sin egen vilja än av att leva rätt. Och man hade blivit mera upptagen av det som känns riktigt för mig än av vad ordet uppenbarade om Guds heliga vilja och lag. Därför blev det nog starka brytningar för många inför den lösning som Esra nu presenterade. Och vägen till att avskiljas för Herren, den har aldrig varit lätt att vandra. Och helgelse har heller aldrig vunnits på lätta genvägar. Och det är intressant att lägga märke till att medan de var församlade så blev det ett kraftigt regnväder och ledarna tar den praktiska konsekvensen av det. Ja, den som har hjärtat i himlen har som regel båda fötterna på jorden. Vers 13. Men folket är talrikt och regntiden är nu inne och man kan inte stå här ute. Detta ärende kan inte heller avslutas på en dag eller två, ty vi har förbrutit oss mycket i detta avseende. När ovädret kom så hade många lust att bara upplösa samlingen, men Esra var praktisk och hade sunt förnuft. Och detsamma möter vi hos de ansvariga ledarna. Vi kan inte stå här ute i regnet och det här kan inte heller avslutas på en dag. Så låt oss komma fram till ett konkret beslut. Det vill säga, vi måste bli eniga om hur vi praktiskt ska genomföra det som vi nu har sagt ja till. Så att det inte bara rinner ut i sanden. Istället för att i hastverk avsluta den här saken vill vi hellre återkomma en annan dag och reda ut och avklara allt detta på ett riktigt sätt i samsvar med Guds ord. Och så kommer man med några mycket konkreta förslag, vers 14. Må därför våra furstar stå redo för hela församlingen. Och må alla i våra städer som har tagit till sig främmande kvinnor infinna sig på bestämda tider och med dem de äldsta i varje stad och domarna där. Tills vi har vänt bort från oss får Guds vredes glöd i denna sak. Ingen ska utsättas för godtycklig behandling utan varje enskilt fall ska behandlas med både det äldste och även domarna närvarande. Och Guds lag ska vara normen för hur man handlar. Vi läser verserna 15 till och med 17. Endast Jonatan, Asaels son och Jaseja, Tikvas son, vände sig mot detta. Och Mesullam tillsammans med leviten Sabbetai understödde dem. Men det som hade återkommit från fångenskapen gjorde som det var sagt. Och man utsåg prästen Esra och några av huvudmännen för familjerna efter de särskilda familjerna, alla namngivna. Och den första dagen i tionde månaden satte de sig att undersöka detta. Och den första dagen i första månaden hade de avslutat undersökningen om allt det som gällde de män som hade tagit till sig främmande kvinnor. Och när allt det här hade blivit fastställt och de som det gällde blev konfronterade med detta, så läser vi i vers 19 att de nu gav sin hand på att de skulle avlägsna ifrån sig dessa främmande kvinnor och att de skulle bära fram en vädur som skuldoffer för den skuld de hade ådragit sig. Offret som omtalas, det illustrerar att folket var förenade och att de tog det här steget tillsammans. Tillsammans vänder man sina ansikten mot Gud och blir ordets görare. Och så följer en lista med namn på dessa som hade tagit främmande hustrur till äkta. Och så avslutas kapitlet med vers 44 som säger: alla dessa hade tagit främmande kvinnor till hustrur, och bland dessa fanns kvinnor som hade fött barn. I vers 44 så ser vi den mörka och tragiska skugga som visar något av syndens konsekvenser. Men då måste vi också komma ihåg att om de inte hade tagit detta uppgör, så hade det på sikt blivit en långt större tragedi, både för dessa Israels män och för dessa främmande kvinnor och inte minst för deras barn. Ögonblickets barmhärtighet kan vara framtidens ofrånkomliga tragedi. Den sanna kärleken bekänner synden och vänder om. Men all den smärta som alla parter här upplever, det hade undgåtts om de hade följt Guds lag hela tiden. Men när de nu har syndat, så är uppgöret det bästa som kan ske. Bekännelse, omvändelse och en fortsatt vandring efter Guds vilja. Och det är det som nu har hänt. Och Esra var ett av de redskap som Gud använde till detta. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och vi avslutar med att påminna varandra att syndabekännelse och bön är den högsta form för aktivitet när något ska uppbyggas i Guds rike. Så sök Herren, bekänn din synd, Gud är god.